Välkommen till Slaget, dagens debatt som idag ska handla om hemundervisning. I Finland har vi ju läroplikt men inte skolplikt, så det är både möjligt och tillåtet att undervisa sina barn hemma. Och under de senaste 10 åren har det skett en ökning i antalet barn som får sin undervisning i hemmet och allra största ökningen på Åland. Ofta handlar det om familjer som flyttat från Sverige där man har skolplikt. Vi har idag med oss 2 föräldrar som valt att undervisa sina barn hemma. Petra Olausson, välkommen med.
Tack så mycket.
Och Kina Monenge, välkommen.
Tack så mycket.
Och vi har också med oss Eva Ekström Andersen som är ansvarig för tillsynsenheten för Ålands hemundervisning. Välkommen med.
Tack, tack.
Jag heter Mikaela Löv. Men om jag börjar med att vända mig till Eva Ekström Andersen då. Hemundervisning har blivit vanligare och största ökningen på Åland. Hur ser det ut idag? Hur många barn har ni som undervisas hemma?
Vi hade på listan för höstterminen 132. Som listan ser ut just nu, eller för en halvtimme sedan när jag senast kollade på den, så var det för våren 125. Det kan ändra till, det kan vara 128 eller 122 när jag tittar på datorn nästa gång. Det sker en ganska stor förändring. Men runt 130 är väl en bra siffra att utgå ifrån.
Det lär ligga kring 4% ungefär, stämmer det?
Det tror jag utan att ha varit in på Åstubb och kolla exakt hur många som går i grundskolan just nu. Men där någonstans, 3,5-4%.
Om man tänker på fastlandet då, så det är någonting 0,2%. Så det är ju en stor skillnad.
Det kan man väl lugnt säga. Men sen är det ju också statistik. Hur många barn är läropliktiga i Finland kontra hur många barn har vi som är läropliktiga på Åland? Och så tar du de procenterna mot varandra. Så skulle vi ingå i det hela hade det ju också blivit en försvinnande liten del. Så det blir ju också lite statistisk sensation. Men jo det är en betydande, viktig del i det åländska samhället. De hemundervisade familjerna och deras barn. De berikar oss mycket.
Ja, du säger det berikar. Du har ansvar för tillsynarna och det här. Hur funkar det, tycker du?
Generellt sett så tycker jag att de i särklass allra flesta, ska jag nu dra lite procent eftersom vi är lite procentiga av oss.
Ja, vi kan vara
gissningsvis ska jag väl säga att 99,7% gör ett alldeles fantastiskt arbete. Mm. Wow, vad de här barnen får. Mm. Sen finns det några som inte riktigt är där än, eller vill komma dit. Så som lagstiftningen är idag. Men hur det funkar, föräldrarna gör ett fantastiskt arbete. Mycket imponerad är jag och stolt över att få vara del av själva hela det. För jag är ju faktiskt en del av hemundervisningen.
Precis. Petra Olausson då och Kina Monenge, ni som har hemundervisat era barn. Om jag vänder mig till Petra först, hemundervisar du för tillfället?
Det gör jag. Jag har en son som heter Sam och är 14 år så han går i 8:e klass. Och sen har jag en dotter som heter Randi så hon är 5 år och inte lärarpliktig än. Men jag ansvarar för hemundervisningen av Sam.
Precis. Det här, hur funkar det då? Hur går det till så här i vardagen? Alltså,
ja, rent praktiskt så går det till så att inför terminstart kan man väl säga någon gång under sommaren så sätter jag mig ner och kollar igenom läroplanen och planerar upp hur vi ska arbeta, vilka ämnen vi ska jobba med under året. Ganska grovt får man säga. För att man har ju de här perioderna så att man behöver ju inte följa läroplanen exakt årskursvis. Men jag gör en grov planering och sedan så kör terminen igång och jag pratar med Sam. Vi brukar ha ett litet morgonmöte där varje morgon vid 10 och kolla på hur ska dagen se ut, vad ska han jobba med idag, hur funkar läroböckerna han har just nu, hur funkar de digitala plattformarna han jobbar i, vad tycker han om dem, och så lägger vi upp dagen lite snabbt och han jobbar på med sina uppgifter och i sina ämnen. Och så brukar vi köra det tills han själv ledsnar på ett ämne. Och då sätter jag mig ner med planeringen igen och kollar på, okej, vad skulle han kunna jobba med härnäst? När fortsätter vi med det här ämnet som han just har ledsnat på? Och sen så kör vi igen.
Kina Monenge, dina barn är lite äldre nu, men så är vardag ut så här ungefär också. Eller hur funkar det hemma hos er?
Ja, alltså läroplanen är ju något som jag alltid har känt att jag måste ha och behöver ha i ryggen även när vi så att säga bodde i Sverige. För vi började ju hemundervisa när det var tillåtet i Sverige på ett annat sätt och mer öppet. Så vi blev ju till och med rekommenderade som familj att göra något som kallades enskild skolgång. Jag tyckte det lät jättekonstigt för jag kände inte till hemundervisning alls faktiskt. Men vi blev rekommenderade det på grund av att vi levde såna liv, jag och mitt ex-make. Så att vi reste en hel del och ja, vi hade helt enkelt möjligheter att göra på ett annat sätt. Och för att slippa då slita våran äldsta dotter som vi hade bara då. Mm. Ur hennes sociala sammanhang hit och dit så kände vi att men då skapar vi ett familjesammanhang där vi kan ta med henne i vår vardag.
Så det handlar mer om flexibilitet helt enkelt?
För oss blev det ju mer som, ja men när vi började tänka på det och fundera lite över det så sa vi testar, vi provar. För vi började se att det fanns en del fördelar. Inte bara för familjen utan också för just Elva som hon heter då, den äldsta då. Mm. Så började det och sen så känner jag ju absolut igen det Petra säger. Jag tror inte det skiljer sig så mycket mer än att vi var väldigt i bräschen. Jag hade ingenting att jämföra med. Jag hade bara en egen känsla för lärande.
Ni var väldigt tidigt ute, eller hur? Det var ganska ovanligt då på Åland också, sen när ni flyttade till Åland. Ni var med de första, eller hur?
Ja, absolut. Vi var de första som kom hit, förutom då en familj. Men de slutade hemundervisa. Mm. Men vi har ju gjort mycket en hybridform, skulle jag vilja säga. För mig har det varit väldigt viktigt att ha med mig skola och insynspersoner från början. Och jag blir så himla glad när jag hör Eva prata om hennes erfarenhet bara så här kort. Men jag hörde henne i en podd också. Det var väldigt fint. Mm. Det är ju roligt.
Men hur var attityden?
Jag blir lite rörd. Inflikad. Mm. Tack, det värmer.
Kina Måninge, hur var attityden då när ni var liksom tidigt ute i bräschen med det här? Vad sa folk då? Och vad sa man från bildningens håll? Var man positiva eller hur var det då?
Ja, men då var det ju, ja precis. Vi bodde ju på Gotland då, men vi flyttade, för vi flyttade, vi hade ju vårt sammanhang mer i Stockholm, så började vi tänka så här, men ska vi hemundervisa och vårt barn, alltså jag kände att det kommer bli för rörigt här på Gotland, det blir för ensligt, för att fanns ju inga andra. Så vi försökte tänka lite hur vi skulle liksom tillgodose den sociala biten och sådana saker också, att inte ja men att det fanns något sammanhang. Så vi började kika på skolor som var intresserade av det här och kommuner runt om i Sverige och hittade en gammal skola, ironiskt nog, byggnad som vi långt ute på Vischan. Men ganska nära Stockholm ändå. Det var bara 2 timmar så det var ingen båt emellan. Men där hamnade vi i ett litet brukssamhälle. Med en jättefin skola. Så vi kände att så här, men om vill hon börja så finns ju skolan här. Mm. Och då fick vi ganska snabbt dem bakom oss. Alltså de stöttade oss och det fanns ju ett väldigt fint samspel där mellan skola och oss. Så att våra barn kände, då hade ju Elva fått en lillebror också. Mm. Men de kände ju till då skolan och hade kompisar där och kom lite som de ville. Alltså de fick vara med på så här svamputflykter och när de åkte iväg på teaterbesök och sånt här. Mm. Så att de var ju väldigt en del av det, men skötte själva sin, ja, väldigt likt som Petra pratar om, i sin egen takt egentligen, själva lärandet. Men jag kan ju säga att den biten är ju en liten del. Det stora de lär sig är det som de inte tänker på. Det är det jag kan titta tillbaka på idag som jag är mest, och jag tror de också är nöjda över att det de inte märkte att de lärde sig, men jag visste att de lärde sig.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt spännande. För det...
Kan du sätta fingret på någonting? Vad är det här? Vad är det här som de lärde sig?
Ja, men till exempel så jag är ju danspedagog och friskvårdsterapeut och egentligen konstnär, så håller jag på med mycket olika delar i det. Allt som är konstnärligt egentligen tycker jag om att hålla på med. Så att jag har ju haft eget företag. Det har varit viktigt för mig att inte vara varken mig eller min ex-make då, som var musikproducent, är ju väldigt viktigt att vi fortfarande var, att vi hade våra arbeten men att barnen följde med i det. Mm. Och genom samtal och genom att bara vara med i olika sammanhang med vuxna och barn så lärde de sig. Och jag tror att det inte är unikt på något sätt. Utan jag tror det är så i nästan alla egentligen familjer som är normala så att säga. Mm. Att där lär sig barnen och processar och där pågår ett inlärningsmönster egentligen hela tiden. Så länge man känner sig trygg och mår bra. Och det gör man ju inte alltid i livet. Så de gångerna när det inte har känts bra, då märker jag också på lärandet att ja, men då måste det backa. Och där har man ju en fördel som, ja, det beror på vad man har för skola också, men de flesta skolor har ju en piska på ryggen på ett annat sätt. Och lärare när vi pratar att det måste ske ett lärande konkret hela tiden, annars blir man orolig.
Mm.
Men här kan man ju liksom på något sätt ändå vara rätt flexibel. Att okej, nu väntar vi in så att det känns lite mer stabilt. Och sen tar vi tag i det som kanske hjärnan inte riktigt är där just då. För att ta emot.
Mm.
Om man förstår.
Mm. Ja, precis. Men Petra Olofsson, vad var bakgrunden till att du valde att hemundervisa din son? Hur började det?
Det är väl en egentligen ganska lång historia som pågick under många år. När han föddes i maj så pluggade jag till civilingenjör. Och min inställning var att han skulle börja på dagis när han var ett år. Och jag skulle sommarjobba den sommaren och sen fortsätta med mina studier.
Mm.
Men när han blev 10 månader så kände jag att han var ganska liten. Skulle han verkligen börja på dagis så tidigt? Började tänka om lite grann och jag och min exman, barnens pappa, då, la om livet. Ganska mycket, så att jag hoppade av mina studier och började frilansa. Och sedan så turades vi om att deltida och så fick Sam då vara hemma och börja på dagis först när han var 4 år.
Så det blev inte alls som du hade tänkt?
Nej, verkligen inte. Nej, vi hade köpt tomt och börjat markförbereda för att bygga. Och vi sålde det och flyttade till mindre lägenhet och så för att ha råd.
Ja.
Sedan så har jag också en bakgrund av att ha släktingar som på olika sätt jobbar med skola och haft barn som har behövt anpassningar i skola. Och när jag har pratat med dem så förstod jag att det här är ganska knepigt.
Mm.
Så att när Sam började 6 års i Sverige och redan kunde läsa och skriva och hade börjat lära sig engelska på egen hand, alltså han läste kapitelböcker. Och han kom till 6 år så de berättade att de kommer introducera en bokstav i veckan. Det var ett sånt här riktigt pivot moment. Precis. Han bara tittade på mig och han bara okej. Okay. Så då såg vi att han kommer nog inte riktigt få, han kommer få ganska mycket tråkigt i skolan.
Mm.
Och då, vi var i ett sånt läge att det passade att flytta. Så vi flyttade till Åland där jag hade pratat med hemundervisare och också visste att skolorna var bra. Så att man,
och det var just därför som ni flyttade till Åland också, just för att kunna göra det här då?
Vi flyttade för att hemundervisa, ja.
Mm.
Så, men det har gått jättebra. Han mår jättebra och han kan ta saker i sin takt. Och precis som Kina säger så det själva läroplanen, att lära sig kunskapsmålen är ju en väldigt liten bit. Alltså det skulle jag ju säga är ju inte det utmanande, kanske i praktiska ämnen för vår del.
Mm.
Alltså att få till slöjd och laborationer i kemi och sånt kräver ju lite arbetsinsats.
Mm.
Men just det här att barnen, jag upplever ju att mitt barn, han är ju en del av ett verkligt liv. Han har också följt med mig till kunder, jag har också företag.
Mm.
Och många ämnen blir väldigt integrerade i livet på ett sätt som jag tycker om.
Jag måste vända mig till Eva Ekström Andersen. När du lyssnar på Petra och Kina här, känner du, är det här bekant?
Nu sa det blitt i mitt öra precis, så jag hörde halva frågan.
Ja, jag frågar, när du hör på Petra Olofsson och Kina Månänge, låter det här bekant bland de föräldrar som du kommer i kontakt med i ditt arbete?
Jo, det låter väldigt bekant.
Mm.
Det är just den här friheten, just att när man blir passionerad över att lära sig någonting, då kan man sitta där en halv dag, en hel dag. Det är inte här att nu har någon annan bestämt att du i 45 minuter ska aktivera dig i det här kling. Nu är det stopp på det. Nu är det 10 minuter rast. Nu kommer nästa ämne som du kanske inte alls är intresserad av. Det finns liksom en enorm harmoni hos de allra, allra flesta. Så jo, jag känner igen det där. Jag känner igen det väldigt, väldigt långt. Mm.
Men då, du har det här, du ska liksom övervaka det här då. Är det en gång per termin som du träffar de här barnen och föräldrarna? Eller hur ser det ut?
Jo, som lagen är nu så har vi tillsyn en gång per termin i slutet av terminen. Och då får jag en skriftlig dokumentation och de ser väldigt olika ut beroende på familjer och barn. Ett dokument kan vara 180 sidor, ett annat dokument kan vara 1,5 sida. Och det är helt tryggt, jag vet vilka som skriver mycket, jag vet vilka som skriver lite. Och sen blir det ju också en relation där jag vet att här är det koll på läroplanen och när jag läser igenom så här är det liksom långt ovanför vattenytan. För min uppgift är ju att kolla, är kunskapsnäsan ovanför vattenytan? Alltså har barnet de kunskaper som kriterierna sätter för lägsta godkända vitsord, alltså vitsordet 5. Så jag kan ju ha de allra mest fantastiska diskussioner och så mycket som jag får lära mig av barnen. Som både Kina och Petra säger inte är, ingår liksom i de här strukturerna som jag ska liksom ta reda på, men som blir som en del av den vardagliga helheten. Så vi träffas och för de allra flesta så går det liksom så här, nu åker vi till Eva och berättar vad vi har gjort och så skriver mamma och pappa, eller då mamma eller pappa, eller om man har två mammor eller två pappor. Vårdnadshavarna har skickat in en dokumentation och jag har stämt av den och barnen liksom berättar och visar. Och vi förlorar oss i någon jättehäftig diskussion och så här, nu måste vi styra in oss igen. Sen skriver vi en dokumentation från vår sida där vi då redogör för att det här barnet är godkänt i allting. Eller det här vill vi ännu se. Och det finns en stor frihet i de här stegen att börjar man i ettan så är målen skrivna som man ska kunna i slutet av årskurs 2. Sen har du nästa steg som är målen när du börjar trean, så jobbar du bort punkter för det som ska vara redovisat och kunnas i årskurs 4, i årskurs 6 och sen i högstadiet. Och den takten måste man ha enligt lagen och styrdokumenten. Men däremellan finns det ju den här enorma friheten. Hur integrerar vi ämnena? Vilka gör vi själv? Vilka människor umgås vi med som barnen umgås med? Vilka situationer umgås barnen? Och allt det som man kan ta fasta på. Och som Kina sa, hon visste ju precis bocka av punkt för punkt. Men barnen kanske inte behöver veta om det. Alltså nu är det här momentet hälsokunskap kanske inte fanns på den tiden. Jag kom med i hemundervisningen 2021, när nya lagen kom. Den enorma friheten och den respekten liksom som ändå finns för att göra sitt yttersta, vilket de allra flesta föräldrarna gör.
Men Kina Månängen, när jag lyssnar här på Eva Ekström Andersen, då man måste väl vara väldigt engagerad som förälder. Det här är ju inte någonting man bara gör så här lite på sidan, eller vad?
Ja, jag vet. Alltså, det är ju så otroligt individuellt. Jag måste ju säga att vi är ju väldigt olika. Det är bara att ta en vanlig skolklass. Alla familjer är olika. Så att, och det är ju också här, det enda gemensamma med oss hemundervisande är ju att vi hemundervisar egentligen. Sen så var ju vi så få i början, så att vi hade ju träffats några familjer redan i Sverige och liksom lärt känna varandra så barnen kunde få ha ett sammanhang. För det tyckte jag, som återkommer till, har varit viktigt. Precis. Så då fanns det något som heter Äppelblomman, en tidning som alla som hemundervisade i Sverige och visste om det var med i. Så där kunde man redovisa på ett enkelt sätt saker för varandra. Jättegulligt. Men det här med engagemang, jag skulle säga att det kan lätt missförstås. För att jag tycker ju att, jag kan ju se att det handlar kanske mer om lyhördhet och tid att ge sig själv en tid så att man får överblick på något sätt. Och det gäller ju oavsett om du har barnen i skolan inte. Jag kan träffa barn, alltså föräldrar som har barn i skolan som är jättemycket mer engagerade, tycker jag, än vad jag har varit. Så att jag vet inte. Det är svårt att svara på det. Jag tycker nog att jag har varit så här, nej men de får hänga på liksom. Jag har nog varit ganska, men det kom ju med åren. Det är lite som första barnet, då blir man ju så här, men hjälp, vilket ansvar när man blir förälder första gången. Vad har jag gett mig in på? Hur ska det gå när man plötsligt inser att jag är själv med barnet? Jag och i bästa fall en maka också. Och så kände jag första när vi liksom verkligen förstod hemundervisningen. Att vi kommer ta det ansvaret själva. Det svindlade ju ett tag.
Precis.
Så man har ju gått igenom och gjort massa misstag. Men jag vet inte med det Petra, men jag tycker ju att barnen är en sån bra indikator på när man gör fel. Faktiskt.
Alltså, eller när det inte blir bra. Säger Petra.
De visar ju det. Det backar ju.
Ja. Nej, men alltså, jag fastnar verkligen på det här och jag håller med så mycket om det här med engagemanget. Alltså, jag tror att det är klart att det kräver engagemang och att man gör tid för hemundervisning. Precis som Kina säger, det är den svåra tiden att få till är den här där man sätter sig ner och får vara övergripande och liksom mer administrativ, tycker jag. Men alltså, för jag tror inte att folk förstår ibland, eller att det kanske är så normalt för folk, att man måste ju engagera sig väldigt mycket i sina skolbarn. Alltså när jag hör vänner, bekanta och så, som har barn i skola i sams ålder, så känns det ju det som ett mycket större engagemang för mig. Alltså för att barnen, de är mobbade i klassen, de har problem med proven, det är mobiltelefoner och det ska vara förbud. Och det är så mycket, det måste till möten, utvecklingssamtal, föräldrasamtal och man ska engagera sig på olika sätt som förälder. Och funkar inte någonting, då måste man ändå ta extra tid för det hemma. Och sen så ska man få sitt barn att göra läxorna. Så att för mig låter det som en mycket, mycket större arbetsbörda, ärligt talat, än att hemundervisa. Jag tror att det hade varit, krävt mycket mer engagemang av mig att ha mina barn i skola. Nu är ju Sam också väldigt självgående, men när vi haft problem till exempel så var han väldigt sen med att börja skriva. Så han var ju tidig med att läsa, men skriva ville han absolut inte göra. Och den enda lösningen som han själv kom på sen, det var att han köpte en begagnad skrivmaskin som vi fick leta fram bläck till. Och sen skrev han på den.
Precis.
Och det var fruktansvärt, för han skrev när man försökte sova och det ekade i hela lägenheten. Det hade ju aldrig gått i skolmiljö.
Så inte det, man vet aldrig.
Men Eva, men alltså, Ekström, Anders, Eva, det här med är det att tänka liksom utanför boxen på något vis? Eva, vad tycker liksom, du har själv jobbat som lärare i skolan innan.
Ja.
Vad tycker skolan om det här då? Finns det någon slags motsättningsförhållande mellan hemundervisning och skolan, eller hur funkar det?
Först måste jag liksom kommentera det här med engagemang. Jag har ju två väldigt engagerade föräldrar. Så det vill jag liksom bara inlägga. Engagemanget finns på ett annat sätt i hemundervisningen än det som liksom Petra sa. Och sen har vi normen idag. Det är ju det att vi sätter barnen i skolan. Och allt som inte följer den stora normen, så blir man ju lite så här för. Och hur det liksom har skött tidigare gentemot personalen, om jag tar liksom personalsynvinkeln kontra hur det är nu när jag sitter här. Jag får betalt, jag har mina bisittare får också betalt och vi har liksom koll på läge. Så jag tror att mycket av oron och frustrationen i grunden kanske kommer för att man har fått en arbetsuppgift som man inte har varit beredd på. Det som jag tycker är jätteviktigt, och som jag kan säga att vi alla som jobbar på enheten, det lägsta jag vill ha är att man är neutralt inställd till hemundervisning. Jag tycker, jag sitter nog här för att jag är otroligt fascinerande av lärande. Och det är den vägen som jag sen har liksom hamnat här. Men det där tror jag är, frågar du 100 lärare så får du 100 olika svar. Beroende på, jag menar, träffar man barn som verkligen vill lära sig, där det finns ett eget driv, eller vad är orsaken till att man väljer att hemundervisa? Eller att den svenska skolan erbjuder inte det som funkar för mina barn. Vi har fantastiska, jag ser ingen, så länge det är lagligt, vilket det fullständigt är att hemundervisa. Och det har varit det, läroplikt har vi haft ända sedan vi började stifta lagar om utbildning i Finland. Och då Åland ännu tillhörde liksom helt och hållet var en del av Finland. Och sen har läroplikten kommit. Det är en fantastisk gåva i vårt samhälle. Och en fantastisk gåva jag absolut inte vill ta bort. Men där kanske jag står längst fram på barrikaden. För jag vet vad de här barnen presterar och hur de levererar. Mm. Och hur ursäkta nu då Peter och Tina, engagerade de här föräldrarna då är. Men jag menar ju inte att ni sitter liksom och håller i pennan och springer. Nu måste ni. Utan ni har en struktur, Peter är engagerad, hon sätter sig ner och gör en skiss först. Hon har sina morgonmöten eller veckomöten eller hur ofta möten som behövs med sonen. Och sonen är väldigt självgående och levererar. Och när han inte hittar sina svar så vet han hur han ska gå vidare. Det blir mycket svårare då om man har ett barn där man måste verkligen... det här är målarna, för det här måste jag uppnå nu. Precis. Den här tillfället. Mm. Och det handlar också om en viktig relation. Jag brukar beskriva det till de som kommer helt nya. Att ni som vårdnadshavare, ni har en uppgift. Och jag har en annan. Tänk att vi sitter i en bil. Ni slår på den ena strålkastaren. Jag slår på den andra. Mm. Framför oss står barnen. Ibland måste jag rikta min strålkastare. Eller sätta på extra belysning. Och visa. Kommer ni ihåg det här också? Jag visste, säger föräldern. Mm. Men framför oss i ljuset framåt. Har vi barnet och barnets framsteg. För vi är i det här tillsammans. Det är inte jag som sitter här och väntar så här. När ska Sam säga någonting som inte hör till läroplanen. Som inte är rätt. Det är inte så jag sitter och jobbar. Så att vilka alla moment kan jag checka på den? Och så kan Petra säga, ja men då ska vi göra det här. Ja men det upplever jag att ni redan har gjort i det här, eller? Ja men vi vill göra det lite mer. Fine, inga problem. Att det blir den här trygga relationen. För då blir det bra, för barnet. För det är barnets rätt till utbildning det handlar om. Och det som det står i lagen och som det står i barnkonventionen. Att barnet har rätt till utbildning. Och där, i de ytterst få fallen som ryms på en halv hand. Där vi måste säga att det här räcker inte till. Eller det här har ni missat. Så finns det ändå en tidsrespit på hur det. Om det inte är fullständigt allvarligt. För då har vi fått information. Att då kan vi liksom säga. Nu måste vi sätta igång liksom avbrytande processen. Precis.
Eva Ekström Andersen, du är med här i en artikel som finns på Svenska Yles också. Det har kommit väldigt mycket kommentarer till artikeln. Och jag tror att det verkar finnas ett stort intresse. De flesta är ganska sådär positiva eller nyfikna faktiskt. Petra Olausson, hurdan är attityden då? Hur bemöts du när du hemundervisar ditt barn? Möts du av fördomar eller hur reagerar folk när du berättar?
Ja. Det är ju intressant. Jag har ju alltid varit öppen med att vi är hemundervisare och ända sedan vi var i Sverige och vi insåg att nej, men vi kommer flytta för att hemundervisa så var vi öppna med alla, skolpersonal, vänner, bekanta. Och överlag så upplevde jag att vi fick positiva reaktioner för att folk förstod att vi vill göra någonting bra för vårt barn. Det som folk alltid säger, det första, det är alltid, men hur går det med det sociala? Och jag måste säga att ja, och jag kan känna så här att jag blir så rörd på ett sätt över hur vi engagerar oss i varandras barn i samhället. Jag tycker på riktigt att det är positivt och jag blir glad att se att om jag skulle helt flippa ur så finns det faktiskt folk omkring som ser mitt barn och bryr sig om det. Och jag tycker det är fint. Och jag förstår den oron därför att det normala sociala sammanhanget för ett barn är ju skola. Men vad man verkar glömma bort är att vi har ju också samhälle som där ingår massor med andra aktiviteter. Och speciellt här på Åland har vi ett väldigt rikt föreningsliv. Så båda mina barn har ju gått i alla möjliga träningssammanhang, idrotta tillsammans med både skolbarn och hemundervisade barn. Min sons bästa kompis går i skola och så han hänger ju med honom på fritiden. Och han är iväg nu och spelar sällskapsspel mitt på dagen. För det tycker ett gäng hemundervisade barn här är kul. Så de är på biblioteket så får han plugga sen.
Så de har liksom varandra i alla fall då?
Alltså de har ju varandra. Ja.
För det som är, jag har ju en son som går i sjuan. Nu kommer jag inte ihåg vilken bokstavsklass han är. Liksom om det är ABC eller D eller vad det är. Det här liksom, hur går det med det sociala? För det får man i skolan. Man får, som Peter säger, det sociala också långt utanför skolan. För ska min son Kan han göra någonting med klassen, då gör han det med sin tilldelade skolgrupp. Då går klass 7, vad det nu är, och gör det här, och så gör de det här. När flera av de här hemundervisade föräldrarna som har hittat varandra umgås, där har vi barn som kanske är precis nyfödda, några veckor gamla, hela vägen upp till de barnen som går i 8 och 9. Så kanske finns de som också som har gått ut, men som är nyfiken. Så de umgås långt ovanför åldersgränserna. Den här liksom själva skolådan, klass 7, bla bla bla, ska göra det här. Eller klass 7 ska sitta så här när de gör de här grejerna utanför skolområdet. Jag får också den frågan, just det sociala. Och jag är så noga med att poängtera att de allra flesta, visst är barn som inte umgås med någon annan än de i familjen. Men de håller vi ju koll på.
Men Eva Ekström, nu är ni så positiva alla tre. Går det aldrig fel då?
Men visst går det fel.
Jag svarar på det.
Varsågod.
Det finns ju det där lilla felet att man har missat något, och då blir det att det här behöver ni. Ditt barn går i årskurs 3. Läsningen ska vara automatiserad enligt kunskapskraven för årskurs 2. Det här behöver ni fixa till. Och så jobbar man på det nästa termin. Och så får man antingen en film på när barnet läser. Eller så läser de fantastiskt för oss. Eller framstegen är väldigt, väldigt stora i läsningen. Och kan godkänna det. Till det att här finns det inga framsteg. Eller ytterst, ytterst små. Eller då inga alls. Och det har vi påpekat. Och vi har påpekat det. Då måste vi följa lagen. Så att säga att då måste man sätta igång ett avbrytande.
Precis. Händer det då? Förekommer det att man måste avbryta?
Vi har avbrytit sen, det gjorde ju Yle en koll på. Och jag sa att jag tror att det är 3, och det var faktiskt 3 det är frågan om. Men om du tar 3 av 130.
Precis.
Sen tänker jag så här också, att det är så, förlåt, men att det är en sak som är så himla viktig och som jag tror ofta händer i de här sammanhangen, är att man jämför de sämsta scenarierna vid hemundervisning med liksom någon slags drömbild av skola. Men saken är ju den att saker går fel i samhället, tyvärr, överallt.
Ja.
Barn far illa i idrott, i föreningssammanhang, i skola, i hemundervisning, i sina familjer, i alla möjliga sammanhang. Barn blir påkörda av bilar där de inte borde bli påkörda. Så, alltså, inte för att försvara hemundervisningen, men liksom bara så att man kommer ihåg det.
Men det är en viktig poäng i det, Petra, du säger att varför skulle det inte ske i hemundervisningen när det sker i alla andra delar av samhället också?
Kina Månänge, nu ska jag fråga dig då. Fanns det nu, ditt yngsta barn är visst 19 nu?
Jo.
Eller hur?
Precis.
Hur blev det då? Har det funnits någon så här stund när du har tvivlat eller ångrat dig eller tänkt att nej, det här tusen, det här går inte? Eller har det liksom bara funkat? Ja. Hur är det idag för dina barn?
Ja, precis. Nej, jag har inte ångrat hemundervisade delarna av deras liv. Det har jag faktiskt inte. Däremot så kommer det ju alltid, alltså när de nu är de ju så stora, men i tonårstiden, oavsett om jag skulle sätta dem i skola, det har inte så mycket med det att göra, eller hemundervisat, så blir man ifrågasatt, punkt. Och det hade jag liksom redan väntat mig, och det kommer bli psykologbänkar i bästa fall. För jag tänker att vi lever i ett samhälle där vi behöver hjälp. Och jag är inte på något sätt den som kan lösa allting. Men jag är en trygg punkt dit de kan komma när de är i en utvecklingsfas. Det vill säga när det krisar i livet. Och det känner jag att de ändå gör. Och så kan jag bolla vidare och bara finnas där för dem. Men så tänkte jag vill bara säga en sak om det här med socialt. För att det var en sån spännande upplevelse med 11. När vi flyttade till den här lilla skolan som var väldigt fin och sådär. Och hon var och hälsade på och så var med någon dag i någon klass. Och så kom hon hem till mig. För vi fick ju också höra det här. Hur sköter ni den sociala biten? Väldigt positivt faktiskt var det ändå. För de såg ju också att barnen, just våra barn är ganska sociala. Det är inte alla som är det. Och det måste man inte vara heller. Men då kom hon hem. Så hon hade ju också hört det här mycket med socialisering. Och så sa hon till mig, mamma, det var så konstigt, för jag träffade, det är så mycket barn i skolan, och jag träffade en tjej, men hon satt i korridoren. Och hon sa till mig att För jag sa, varför är du här? Hon sa, nej, jag känner mig isolerad, hade det här lilla barnet sagt. Och det är ju ganska starkt. Och det fick liksom Elva också, att hon såg ganska tidigt, jag tror hon var 8 då, att nej, det finns inget likhetstecken med att bara för att du går i skola så fungerar allt socialt. Och det finns mycket folk, så känner man sig en del av det. Det är så mycket mer faktorer som måste in. Och det handlar inte bara om hemundervisning, det handlar om hela skolan. Och jag blir ju glad när jag hör Eva som ser det och blir lyhörd på just det som är drivkraften i lärandet. För precis som Eva har det varit någonting i mitt konstnärskap också. Vad mognar vi av? Vad lär vi oss av? Och det blir liksom att det sitter lite ihop det här. Allting. Så det var en upplevelse. Sen så kom hon också med så här roliga. Varför måste man räcka upp handen när man ska till toaletten, mamma? Det gör man väl inte annars? Man säger, du vet så här. Jag bara, nej, men i skolan så ser det ut så. Hon bara, men varför? Jag bara, jag vet faktiskt inte.
Ja, alltså, ja.
Lite så spännande. Så och sen också att man släpper hand mellan tjej och kille. För hon hade ju en kompis som var en kille. Och när de närmade sig skolan så sa han alltid, nej, nu får vi släppa händerna. Och det förstod hon inte heller.
Nej,
men det var liksom såna oskrivna regler, sociala regler i skolan som vi kanske själva tagit för givet. Men som man faktiskt också kan titta lite mer objektivt på när man inte går i skolan. Precis. Och se, är det verkligen så vi vill ha det?
Mm. Vår tid håller på att springa, men jag ska fråga nu, Kina Månänge. Det har gått bra. Dina barn har studerat vidare. Det går också bra, fast man har blivit hemundervisad. Man kan gå vidare till högskola, gymnasium och precis som alla andra.
Jo, de har gjort olika modeller. Så lite snabbt, bara så här konkret. Ping och Leon, min son och... Nej, Elva och Ping, alltså mina... döttrar. Mm. De gick sista året i årskurs 9 och valde sedan ett vanligt gymnasium. Mm. Leon höll på att tveka fram och tillbaka och valde hemundervisning hela vägen i årskurs 9 och sen en klanlära som en amerikansk high school. Som han var mer eller mindre, det funkade bra för honom för att han hade ett musikaliskt och ett bra sammanhang med många, ett gäng liksom. Mm. Så han fick... På det sättet. Och sen har de studerat vidare. Nu är Ping på gymnasiet sista året. Men Elva är på universitet som hon har hållit på med. Och lite också skådespel. Det blir ju, de har hållit på att skådespela mycket. Mm. Och Leon är just nu musiklabb på en jättefin skola. Så han är långt ifrån. Nere i Malmö.
Precis. Petra Olausson, då, din son Sam, då, hur kommer han att gå vidare? Han går ännu i grundskolan, men snart går han ut grundskolan. Vad händer då?
Ja, han vill ju läsa på universitet så småningom. Och vägen dit är väl inte helt given än. Vi har pratat ganska mycket om det. Men jag lämnar öppet och ser vad han vill. Jag berättar åt honom vilka alternativ som finns. Så han kom fram till att han inte vill göra de här slutproven som man nu kan göra här om man vill. För det skulle bli för mycket fokus på prestation och för lite fokus på inlärning. Eventuellt kanske han går nian nästa år. Men mest troligt tror jag att han kommer välja att fortsätta hemundervisningen i grundskolan ut och sedan hitta en gymnasielösning som han tycker passar.
Precis. Sista ordet går till Eva Ekström Andersen. Ni har ett fungerande system nu då på Åland.
Det ska jag väl säga att jag har.
Tror du att det här blir bara mer och mer populärt? Eller?
Det tror jag definitivt det kommer att bli.
Precis.
Det är jag liksom övertygad om att det ser vi ju de här senaste åren. Vi tillsynar 116 barn i våras. Vi tillsynar drygt 130 nu. Magkänslan, gissningen, säger att vi är 150 till nästa år. Eller till nästa läsår, förlåt. Jag tror det liksom ökar. Närheten till Sverige, möjligheten att snabbt komma. För betänk också det enorma som är liksom min ödmjukhet och min respekt. Man har valt att bryta upp från sina grundvalar för att flytta hit för att ge barnen en chans. Det tycker jag är liksom, det får man aldrig någonsin glömma. Sen behöver en del människor eller en del vårdnadshavare mer eller mindre hjälp i att förstå styrdokumenten som är skrivna för utbildad skolpersonal. Vad menas med exakt det här? Då finns jag där som ett bollplank. Men jag säger aldrig, ni måste läsa den här boken. Utan de här grejerna, fundera över hur ni kan ta till er den här informationen. Är det någon bok, är det någon film, är det någon arbete ni kan göra? Är det någon studiebesök ni kan göra? Väcka idéer. För det finns inte en hemundervisning. Det finns, varje barn har olika sätt att lära sig. Och olika sätt att ta in. Och det är ju det som föräldrarna i de allra flesta fallen är fantastiskt duktiga på att se. Hur ska jag se till att mitt barn får den här kunskapen?
Tack så mycket Eva Ekström Andersén. Tack Petra Olausson och tack Kina Månänge. Tack för att ni deltog i Slaget efter 12. Jag heter Mikaela Löv. Tack att ni lyssnar på oss.